Välkommen till min vård Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge människor möjlighet att utvecklas. Jag tycker om att dela med mig av min kunskap och erfarenhet så att just du kan inspireras. Jag inspireras själv av många andra människor. I den här vården har jag bjudit in människor som ger mig inspiration och som jag vill lära känna lite bättre. Det är människor som jag tror kan berika andra också. Det kan handla om ämnen som bland annat berör kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Ja, helt enkelt det som jag tror inspirerar fler än mig själv. I det här avsnittet får du träffa Anna Båge Schultz, flickan med språkstörningen som idag är ute och föreläser om språkstörning. Vi samtalar om vad språkstörningen innebär för Anna och vilka utmaningar det ger henne i livet. Hur det kan vara att säga banan men du tror att du säger äpple. Att låtsas att jag förstår fast jag inte gör det. Eller att välja det som jag kan uttala istället för att välja det som jag vill ha på restaurangen. Anna ger många bra tips till omgivningen. Välkommen att låta dig inspireras. Hej Anna.
Hejsan.
Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Väldigt roligt att du är här.
Detsamma.
Ja, vem är Anna?
Ja, jag är Anna då och jag heter Båge Schultz i efternamn. Jag är 34 gammal och har språkstörning och läs- och skrivsvårigheter.
Och det är precis det som vi ska prata om idag. Dina egna upplevelser av det, och jag är så glad att du är här och vill dela med dig av det.
Det är kul att få vara här.
Jag tänker, ibland så står det flickan med språkstörningen.
Det stämmer bra.
Ja, var kommer det ifrån?
Det är mitt, vad ska vi säga, frilansjobb kan man säga. Det kommer också från att jag behövde ha något liksom, namn när jag är frilansa. Så till slut så döpte jag mina föreläsningar till flickan med språkstörningen. Och så tog jag över det till alltså alltihop istället. Det kommer lite ifrån att alltså jag tänkte, jaha, vad ska jag heta för något? Någonting måste man ju kalla sig ändå. Ja. Och så till slut, efter mycket om och men, så var det flickan med språkstörningen.
Och du höll på i många år och pratat om det här.
Jag har hållit på i 11 snart. Ja, 11 år snart.
Ja, det är jättebra. Jag tänker att det är väldigt fint och viktigt att du delar med dig av detta också. Det är väldigt bra för väldigt många. Men vad innebär det här med språkstörning för dig?
För mig innebär mycket att det är svårt att uttala olika ljud. Och jag har förstått att man uttalar fel. Men det kan också innebära att det är svårt om man får för mycket att göra. På en gång. Det kan vara svårt att hitta orden. Lite som att man har det på tungan. Det tar lång tid att få fram det. Sen kan det vara så att man kanske tänker på banan men man säger äpple. Men man tror att man har sagt banan. Och det kan ju bli lite pinsamt.
Det kan ju bli och väldigt många missförstånd, tänker jag.
Precis.
Men är det de största utmaningar som du har i din språkstörning?
Alltså det har ju sett väldigt olika ut beroende på hur gammal jag har varit. Men också i miljön. Som till exempel när jag är liten, då kanske jag behöver tecken som stöd eller bildstöd. Eller om jag är äldre och kanske jobbar på ett jobb man inte har så mycket kundbemötande till exempel. Då kanske man inte behöver ha så mycket i. Så det, här, det är väldigt olika, väldigt brett. Men man kan väl säga idag är det mycket att jag vet att jag kanske inte kan uttala all ljud på rätt sätt. Och det tar lång tid att få fram det, precis som vi pratade om lite innan.
Just det. När kände du att ni kom på det här? Liksom? Hur gammal var du då ungefär?
Jag var runt 4-5 år gammal.
Då har du ändå varit medveten om det i många år. För en del tänker jag också upptäcka det i vuxen ålder.
Och det, på något sätt är jag så glad över att jag fick det tidigt i livet. Så att jag har hört de här som har fått det i vuxen ålder eller kanske i sexan eller någonting. Mm. Och jag tänker, oh shit, stackarna. vad tufft det måste vara. Och verkligen, men varför förstår inte jag vad någon säger? Eller varför förstår inte någon vad jag säger? Mm. Det måste vara jättejobbigt, tänker jag.
Mm. Det tänker jag också. Och det är ju en anledning till, som att du tycker att det är bra att du fick veta det tidigt. Mm. För då kunde ni också förhoppningsvis få rätt hjälp.
Ja. Sen har det hänt jättemycket på 90-talet när jag var barn. Då var kunskapen om språkstörning jättebegränsad och jättesmal. Den fanns, men inte lika mycket idag. Idag finns det hur mycket mer som helst. Det finns fler böcker, det finns specialskolor på ett helt annat sätt. Det finns alltså videofilmer, folk pratar om språkstörning. Tidningar i radio, alltså det är som mer, det finns mer i luften idag än vad det var på 90-talet. Jag vet att min mamma frågade, eller jag och min mamma pratade om det här, och då sa hon, ja, tänk om Facebook och alla de här vi som har bra med språkstörning och alla andra grupper som finns på Facebook, tänk om de hade funnits när jag var liten, om mina föräldrar behövde hjälp och veta hur de skulle göra. Så på något sätt är jag så glad över dagens barn och dagens föräldrar. Att de faktiskt får vända sig till någon plats och prata och fråga. Ah, hur gör ditt barn? Hur gjorde du med det här? Ja. Det här med körkort. Ja. Flytta hemifrån. Ja. Läxor eller vad det nu kan vara. Och det är jättebra att vi har kommit så långt.
För du upplever att de plattformarna finns numera.
Ja, sen kanske inte alla hittar dit. Nej, men det finns i alla fall.
Men vi får göra vårt bästa för att sprida också mer.
Det
så att man kan få rätt hjälp också. För det handlar ju om att både rätt hjälp för personen själv med språkstörning, tänker jag, och rätt hjälp för omgivningen också.
Verkligen.
Lär dig tecken och välj själv när. I min webbutbildning så får du kunskap i tecken som stöd. Och hjälp att kommunicera med tecken som alternativ eller komplement till talat språk. Och allt detta när det passar dig bäst. En gång i veckan kommer du få tillgång till ett nytt kurstillfälle. Och vissa av dessa tillfällen kommer dessutom vara livesändningar. Då får du förutom att lära dig tecken möjlighet att ställa frågor direkt till mig också. Vill du veta mer om utbildningen och hur du använder dig, gå in på min hemsida mariakrafthelgesson.se. Varmt välkommen! Du har med dig en bok som du var lite sådär, när du kom på liksom att det här du pratade om. Jag tänker på den här boken, Ibland låtsas jag att jag förstår.
Den här?
Ja, precis. Den. Vad hände när du läste den eller fick den i din hand?
Jag läste den dels för att jag var nyfiken på att höra andras berättelser. För att jag har gått en språkförskola har jag gått.
Ja, det har du gjort.
Men det är den enda gången jag har gått en specialskola. Annars har jag bara gått vanliga skolor. Och då var jag väldigt nyfiken på, men hur ser det ut för andra som har språkstörning? Har de lika jobbigt som jag eller har de något annat som är jobbigt? Eller går lätt eller vad får hon för hjälp och så här. Och det var då jag läste den här.
För, och den är skriven av, vi ser här, Malena Sjöberg står det där.
Och det är alltså en bok om elever med språkstörning.
Just det.
Men det är också föräldrar med den här. Skolfolk. Men också barnen själva, eleverna som har språkstörning, som berättar om och hur de upplever saker och hur går det med läxor och hur lär de sig. Och så får man ta del av det och det är jättenyttigt. Sen var det en av de här föräldrarna som sa, men vill vi veta hur det ser ut när man är vuxen med språkstörning? För det finns ju väldigt mycket om barn och ungdomar. Men vuxen finns ju väldigt begränsad information om. Och då kände jag väl, ja men nu var jag ju tjej 28 år eller någonting när jag läste den här. Men jag tänkte, ja men okej, jag kan väl göra det jag kan.
Just det.
Och gå ut och föreläsa och skriva om det på sociala medier. Så kanske någon kan plocka ut ett litet litet sådär guldkorn och göra om det som det passar sig själv i som och sin språkstörning.
Mm.
Och sen dess har jag ju hållit på med det här.
Ja.
Hur länge som helst.
Ja.
Och det hade jag nog inte gjort annars.
Nej.
Annars hade jag kanske föreläst några gånger, sen hade jag nog lagt av.
Mm.
För det är ganska krävande. Jag menar, föreläser jag, då ska jag ändå prata. Jag ska ändå göra min röst hörd och liksom försöka förklara vad det är som händer.
Mm.
Och det är ju det i sig en utmaning när man har en språkstörning. Och speciellt för min del som har uttalningssvårigheter.
Mm.
Så på något sätt så var det så här, men du vet, Ronja Rövardotter. Hennes pappa säger, men gör inte det här och gör inte det här. Och hon gjorde precis det.
Ja.
Och det är lite så jag känner att jag också har gjort.
Ja.
Jag föreläser, även om jag har språkstörning. Liksom.
Ja. Ja. Och det är fantastiskt bra, Anna, att du gör det. Så, så viktigt. Men jag tänker också, och det är bra att du berättar det här. För jag tänker också att det ger, tar mycket energi också från dig att göra det.
Det tar jättemycket tid. Det tar, för att jag anpassar alltid mina föreläsningar till behovet och den som vill anställa mig. Med olika inriktningar och sånt.
Mm.
Och så jag gör ju nästan om en hel föreläsning varje gång.
Mm.
Jag har liksom lite bas så, men jag gör om den och anpassar den.
Mm.
Som till exempel om någon vill, ja men du ska svara på de här tre frågorna.
Mm.
Då måste jag ju se till att de finns med.
Just det, just.
Och jag kan ju nästan sitta med det här på hela tiden, alltså hela fritiden.
Mm.
Och bara totalt sitta i allt. Mm. Förutom äta och träning och sådana saker såklart.
Ja.
Men,
och det är väl tur att
ja, ja, det är tur. Ja. Men jag vill verkligen ha fokus på det. Jag vill verkligen att det ska bli så bra det bara kan bli. Så.
Mm. Det måste vara väldigt bra att ha dig som föreläsare, tänker jag.
Ja, folk har sagt att de tycker att jag är bra. Ibland är jag bättre än andra och sådär. Så det är ju också en knuff att fortsätta föreläsa. Att jag vet att jag kan det här.
Mm.
Jag håller på så länge också. Så jag är väldigt trygg i den rollen.
Mm. Mm. Vad tänker du var de största utmaningarna för dem runt omkring? Din familj och så. Du sa att du pratade med din mamma om det sådär. Om hon hade vetat. Var det att få kunskap som var svårt för dem runt omkring?
Ja, jag tror mycket handlar om kunskap. För att när jag föreläser, även mina föräldrar, så ser jag att det finns en oro hos föräldrarna.
Mm.
Många är jätteoroliga för sina barn. De vet inte alls hur de ska hantera det här, hur de ska bemöta. Och jag tror att utmaningen handlar så mycket om att språkstörningen, det är en sån bred funktionsnedsättning.
Ja.
Och den kan se olika ut. Mm. Det kan också vara dagsform. Det kan vara så att man kanske kan säga elefant en dag.
Mm.
Men nästa dag så kan man inte säga elefant.
Nej.
För man kanske har en dålig dag.
Mm.
Så, man, alltså, så beroende på hur man mår så kan man lätt liksom kanske säga elefant. Då.
Mm.
Så.
Mm.
Jag tror att folk inte alltid hänger med på vad utmaningar ibland kan sitta.
Ja.
Många kanske tänker bara på talet.
Just det.
Alltså på språket. Men ibland kan det också sitta i huvudet att man kanske inte förstår vad du säger. Eller vilken budskap du har till mig till exempel.
Nej.
Eller att läsa mellan raderna.
Mm.
Och det finns väldigt mycket sånt i det här samhället.
Mm.
Man ska förstå ändå, även om man aldrig säger
mycket,
någonting.
Mycket, tänker jag.
Mm.
Mm.
Men jag har ett exempel som jag alltid tar upp när jag föreläser.
Mm.
Det är i lågstadiet, då ska man kanske ut och grilla korv i skogen. Det är ju jättemysigt. Och sen får jag min korv i handen då. Och sen ska jag gå till nästa person. Det står ketchup och senap. Men på den här tiden kunde inte jag säga ketchup. Och det är ju egentligen lite godare. Det är lite sötare så här. Så då frågar jag läraren, vad vill du ha på korven? Och jag tänker, men jag kan inte säga ketchup.
Nej.
Och så finns inga bilder man kan peka på. Och personen kanske inte kan teckenspråk och så. Mm. Jag vill ju ha någonting på korven. Senat kan jag ju säga, men det är kanske inte lika gott.
Nej.
Men jag vill ha någonting på.
Mm.
Så då får jag säga senat.
Mm.
Och det här tycker jag är en bra förklaring över hur det faktiskt kan vara. Mm. Bara för att jag känner att inte jag kan säga någonting så får jag ta det andra valet. Mm. Och så funkar det idag också.
Mm.
Att jag, typ om jag ska ta någon fika och beställa någonting eller någon mat eller någonting på någon restaurang eller café.
Mm.
Då kanske jag väljer det som är lättast att säga.
Mm. Mm.
Och det känns ibland.
Det känns, för det förstår jag väldigt. Det är jättefint och bra beskrivet.
Mm.
Och också kunna förstå att det är så.
Mm.
Faktiskt. Och då behöver vi i omgivningen, tänker jag, anpassa och tänka. Och kanske förekomma också de situationerna. Mm. Med hjälp av olika strategier. För klart, hade det funnits bildstöd så kunde du ha pekat på det. Eller tecknet, om någon hade kunnat tecknet för ketchup.
Mm. Mm. Eller bara fråga, vill du ha ketchup? Ja.
Precis.
Eller nej?
Precis. Mm.
Mm. Verkligen.
Mm. Jag fick en fråga i mina sociala medier specifikt om anhöriga.
Mm.
Och som undrade då, när jag frågade om det här, vad det har varit utmaningar för dem. Men också vad man kan tänka på då. Om man är anhörig. Nu sa ju du bra exempel själv här innan. Men det är något annat som du tänker på. Att man som anhörig, eller kanske mer som kollega, kan tänka på om man arbetar med en person med språkstörning.
Ja, det finns ju en hel del, absolut. Det man måste komma ihåg att det kan ju vara olika för olika människor.
Mm.
Det kan också handla om vad det är, alltså vad det är för arbetsuppgift. Bemötande.
Mm. Vilket sammanhang. Ja.
Mm. Men jag skulle väl säga att det kanske är bättre att tala långsamt.
Mm. Det är ju ett väldigt bra tips, tänker jag, för alla.
Ja.
Mm.
Och visst, jag kan förstå att man kanske pratar väldigt snabbt ibland. För man kanske är lite stressad och då pratar man fort.
Mm.
Men jag tror att det kan vara bra att ta ner tempot. Och verkligen, har du förstått det här? Ska vi kanske sitta och retprata lite istället? Man kanske behöver skriva liksom en punktlista.
Mm.
Eller att göra lista.
Mm.
Man skulle kunna verkligen kanske dela av. Så att, alltså får man för mycket information på en gång.
Ja.
Och det är muntligt. Då kommer ju kanske bara den sista saken komma sig ihåg.
Just det. Mm.
Så då är det kanske bättre att ha det nedskrivet.
Mm.
Men att man gör både och.
Mm. För det och dela upp i stycken.
Ja.
Så då.
Mm. Ja, verkligen.
Mm.
Och jag tror också det kan vara bra att tänka, vad gör man först? 1, 2, 3, 4.
Ja, jättebra. Jag tänker, det är ju ganska enkla saker, men det gäller ju att tänka på dem då.
Precis. Och sen, det hänger ju såklart på hur gammal personen är, men jag tror att ibland kan det vara bättre att vi kan sitta och prata om, vad funkar bäst för dig?
Ja.
För mig kanske det funkar bäst med bilder. Men för någon annan kanske det funkar bäst med att retmåla eller någonting.
Mm.
Eller retprata.
Ja.
Så det är nog bäst att verkligen ta med den andra personen i hur man ska göra.
Mm.
För att någonting som jag själv har upplevt väldigt mycket inom olika delar av livet är att man pratar om mig och inte med mig.
Ja.
Och ibland är det jobbigt att prata om sig själv. Men jag tror att ju äldre man blir så är det en rättighet att man har. Att man faktiskt får vara med och lösa om det händer någonting. Om det blir missförstånd.
Mm.
Eller om man gör något tokigt. Då ska man få vara delaktig i det här samtalet och försöka vara med och lösa det.
Mm.
Inte att alla andra löser åt en.
Nej.
För då lär man sig inte.
Nej.
Som människa får man att utvecklas. Och det man får inte göra om man aldrig får lösa saker själv. Om man inte får göra fel. För det är inte på det när vi gör fel som vi vet hur man gör, alltså hur det blir
precis,
rätt.
Man lär sig.
Man lär sig ingenting att göra rätt på en gång.
Nej, nej. Och att man också själv får utföra. Tror det är ju jätteviktigt det du säger nu. Du pratade en del om bildstöd och jag vet att du hade hjälp av det i uppväxten. Hur ser du på det nu när du är vuxen? Har du stöd av bilder nu också?
Ja, det har jag.
Mm.
Men kanske inte på samma sätt som jag hade kanske önskat. Så. Men,
hur menar du när du säger så? Nu blir jag nyfiken.
Jag tror att... Eller, jag vet att det finns att man brukar prata om bilstöd, att det är något pinsamt att ha det. Men om man tänker efter så finns bilder överallt.
Mm.
Tittar man bara på bilmärken, bilskyltar.
Ja.
Det är ju bilder.
Mm.
Det står ju som, visst det står stopp ibland och det står kanske lite tid och sånt ibland. Mm. Men ofta är det ju en bild som visar vad man får göra och inte får göra.
Mm. Mm.
Och jag tycker det är synd att det på något sätt i vissa sammanhang ska se som lite pinsamt att man behöver bildstöd. Mm. Sen det som kan vara utmaningen med bilder är ju att en bild säger tusen ord.
Mm. Att man tolkar på olika sätt.
Ja, precis. Mm. Och det kan vara det som är lite, kan vara utmaningen med bilder, att man tolkar en bild på olika sätt. Så det kan ju vara en utmaning.
Mm. Men jag tänker, för det möter jag också, att man får, jag får ofta frågan om det här med bildstöd för vuxna och ta bort det här nu att det är pinsamt, utan vi har verkligen bildstöd runt omkring oss hela tiden i samhället. Och vägmärken, som du säger, är ju ett jättebra exempel på det.
Mm.
Eller när vi har bilder på maträtter eller andra saker vi vill välja, om vi är på restaurang till exempel eller vilka sammanhang som vi är, så finns det ju väldigt mycket bilder. Mm. Och vi har hjälp av det. Så att, jag tänker att vi ska använda det ännu mer.
Mm, det tycker jag är absolut. Jag har till exempel en liten ljudbok här. Det här var 95.
Aha.
Och,
fantastiskt.